Vi ska läsa dagens bibeltexter tillsammans, predikotexterna, och det är två stycken bibelord från första och andra Mosebok. Det första är hämtat från andra Mosebok kapitel 20 vers 13. Otroligt kort och koncist. Det står så här: du skall inte mörda. Nästa bibeltext är från första Mosebok kapitel 9 vers 1 till och med 7. Står det så här: Gud välsignade Noa och hans söner och sade till dem: var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden. Fruktan och skräck för er ska komma över alla djur på jorden och alla fåglar under himlen, över allt som krälar på marken och över alla fiskar i havet. De är givna i er hand. Allt som rör sig och har liv ska ni ha till föda. Så som jag har gett er de gröna örterna ger jag er nu allt detta. Men kött som har sin själ i sig, nämligen sitt blod, ska ni inte äta. Och för ert eget blod som har er själ i sig ska jag kräva räkenskap. Jag ska utkräva det av alla djur, likaså av människorna. Av var och en som dödar sin broder ska jag utkräva den människans liv. Den som utgjuter människoblod, hans blod ska utgjutas av människor. Ty Gud har gjort människan till sin avbild. Men var fruktsamma och föröka er. Väx till på jorden och föröka er på den.
Vi fortsätter vår resa genom de 10 budorden. Och det är verkligen en resa. Jag har aldrig fått så mycket kommentarer på predikningar förut. Många av kommentarerna handlar om att jag skulle ha utvecklat någonting som jag bara berörde kort i predikan. Och jag försäkrar er att jag försöker att skapa så mycket reda jag kan i de frågor som jag tar upp. Men tiden är ju väldigt begränsad. Och då måste jag ju förstås lämna vissa frågor snabbare än andra. Men om det är någonting som du funderar över, du får jättegärna fråga och kommentera. Verkligen. Kanske kan jag hjälpa dig vidare till någon litteratur om det är någon fråga som du vill fördjupa dig i. Och jag vill också säga att om det väcker frågor av själavårdskaraktär så har vi mycket duktiga själavårdare här i vår församling. Personer som är långt mer kloka, mer mogna och mer erfarna än jag är. Alla människor behöver själavård. Man behöver inte befinna sig i kris för att söka upp en själavårdare. Du kan lika gärna betrakta det som en typ av friskvård, ett sätt att se till att livet är liksom orienterat kring rätt sak. Det sjätte budet är kort och kärnfullt. På hebreiska två ord: inte dräpa. Och samtidigt så är det en oerhörd utmaning till vårt samhälle som präglas ju, som genomsyras, liksom marineras av våld och mord och dödande. Och det gör det i en omfattning som saknar motstycke i mänsklighetens historia. 1900-talet var det särklass blodigaste århundradet som mänskligheten har upplevt. Bland annat så kan nämnas att tre män står ansvariga för 100 miljoner människors död. I fallande ordning Stalin, Mao och Hitler. Men våldet i vårt samhälle handlar inte bara om massmord. Det är någonting som förhärligas och som finns i vår absoluta närhet. När en genomsnittlig västerländsk ungdom, när min son som har fyllt 1 nu, när han fyller 18, så kommer han i genomsnitt, en sån person, att ha bevittnat 80 000 mord via tv, film eller tv-spel. 80 000 mord. Det är 12 mord per dag. Det är ett mord varannan timme, dygnet runt, året runt. Och det är ju förstås förutsatt att de är jämnt fördelade under dessa 18 år, vilket det inte är. Min son har inte ens tittat på tv under sitt första år. Det här genomsyrar hela vårt samhälle. Och det vore ytterst naivt av oss att påstå att det inte påverkar oss. Vi har hört två texter läsas. Dels själva budet och så har vi hört den text, eller en text som ger den teologiska grund som budet vilar på. Och jag har tänkt att lägga upp predikan i tre punkter. Först så ska vi titta på den teologiska grunden som budet vilar på. Nämligen att människan är Guds avbild. Och sen för det andra ska vi titta på vad själva budet förbjuder och vad det föreskriver. Och avslutningsvis för det tredje ska vi se hur vi får kraft att följa detta budet. Den första punkten är lång, den andra är jättelång och den tredje är kort. Punkt nummer ett. Den teologiska grunden, människan som Guds avbild. När vi kommer till texten i första Mosebok 9 så möter vi en familj som bokstavligt talat är ensamma i världen. De är de enda som har överlevt översvämningskatastrofen. Och rimligtvis så står de där och känner sig mycket små. Det är sällan man känner sig så liten som efter att naturen har visat upp sina krafter. Men här har vi dem. En liten grupp människor som ska bygga upp samhället på nytt. Så talar då Gud till dem och försäkrar dem om någonting mycket, mycket viktigt. En lag, en sanning som han liksom har gjutit in i själva strukturen av universum. Det finns saker i den här texten som man skulle kunna fundera kring som är svåra att förstå, rent av märkliga. Till exempel hur i hela världen djuren ska hållas ansvariga för att de tar människors blod. Men den centrala poängen i den här texten är mycket tydlig. Nämligen att varje människas liv är okränkbart eftersom Gud har skapat människan till sin avbild. Gud har gett människan ett värde som på många sätt är obegripligt. Han har investerat någonting av sig själv i människan, i varje människa. Om man ska försöka sammanfatta textens huvudbudskap här så skulle man kunna göra det i två punkter. Först, varje människa är skapad till Guds avbild. Och sedan, varje människa hålls ansvarig för denna avbild. Det här är en svindlande tanke. Det är så. Vi har svårt att se det eftersom vi kan bli hemmablinda. Vi är vana vid att man talar om människans okränkbara värde. Vi lever inte efter det, men vi är i alla fall vana vid att höra om det här. Och det gör att vi missar storheten i det. I området runt Mesopotamien, ett par tusen år före Kristus, så var det här en totalt främmande tanke. Då var människans värde knutet till människans sociala status. Man kunde döda sin slav till exempel utan att det var något konstigt ens. Helt utan efterverkningar. Eftersom det var min egendom. Men om en fri man dödade en annan fri mans slav så fanns det överenskommelser om att han kanske behövde betala en viss ekonomisk ersättning för det här. Och så fanns det mängder av regler i olika kulturer här då. Där man på olika sätt liksom utövade byteshandel i förhållande till hur mycket man ansåg att ett liv var värt. Man hade olika idéer med pengar och man kunde byta sin son, att en sonen ersatte och så vidare. Jättemånga olika variationer finns det på det här. Söner, fruar, familjer, arv, egendom, allt möjligt. Och vi kanske sitter här idag och tycker att det låter väldigt barbariskt. Att människor skulle vara olika värda. Men det här är en föreställning som i högsta grad lever också i vårt samhälle. Mängder av religioner och livsåskådningar idag. Både Hitler och Stalin och Mao var ateister som omfattade en evolutionär syn på människan. Ansåg att människans värde stod i proportion till hennes förmåga att liksom bidra till mänskligheten eller till staten eller någonting sånt där. Peter Singer är professor i bioetik vid Princeton University. Alltså en mycket tung akademisk stol han har där. Han anser att idén om livets okränkbarhet måste förkastas som förlegad och ovetenskaplig. Han anser istället att människans rätt att leva är knutet till människans förmåga att planera och förutsäga sin framtid. Och det innebär att han då, helt i enlighet med sin evolutionära syn på människan, anser att abort, att spädbarnsmord och så kallade barmhärtighetsmord på utvecklingsstörda, gravt utvecklingsstörda, är försvarbart under vissa omständigheter. Så när man ställer frågan, vad är ett mänskligt liv värt? Så får man under historiens gång och också idag mycket olika svar. Och ofta får man svara på en fråga, nämligen vilket mänskligt liv är det du talar om egentligen? För vissa, ingenting. Några siklar silver för andra kanske. Eller att värdet varierar i förhållande till hur mycket nytta det är för staten eller för mänskligheten. Eller beroende på hur rationell man är. Så kommer då Bibeln och ger sin syn på det här. Varje människas liv har ett okränkbart, ett oskattbart värde. Ingen kan betala vad ett mänskligt liv är värt, varken i pengar eller i år av frihetsberövande. Det går inte att mäta i pengar eller något annat. Mänskligt liv kan på ett sätt bara betalas liksom i sin egen valuta. Därför att, vers 6, Gud har gjort människan till sin avbild. Människan är något annat. Den är helt annorlunda mot djuren. Vad betyder då det att människan är skapad till Guds avbild? Ja, mycket. Det bästa sättet som jag kan komma på att förklara det här är att låna ord av C.S. Lewis. Han har skrivit bland annat en bok som på svenska heter Kan man vara kristen? Och där talar han om människan som en spegel. Och jag citerar honom här. Gud kommer att göra den svagaste och smutsigaste av oss till en bländande, strålande, odödlig varelse som sjuder av sådan energi och glädje och vishet och kärlek att vi inte nu kan föreställa oss den. En klar, fläckfri spegel i vilken Guds ändlösa makt och lyxsalighet och godhet återspeglas i perfekt skick, fast i mindre skala. Återspeglas till honom själv. Det är vad som väntar oss. Ingenting mindre. Han säger alltså att människan är som en spegel. En spegel som liksom till skillnad från en sten har förmågan att återspegla det ljus som kommer in. Bibeln säger att vi är skapade till Guds avbild. Vi är skapade att återspegla någonting av Guds kärlek och hans glädje. Det är mycket möjligt för oss att återspegla någonting av honom. Att känna honom, att njuta av honom, att relatera till honom. Och samtidigt säger Bibeln att vi har liksom vänt oss bort från Gud. När vi hellre ville vara våra egna herrar, så är det som att spegeln har vänt sig bort från solen och till mörker istället. Och vad är skillnaden mellan en spegel och en sten i kolmörker? Ingenting. Även om spegeln har kapaciteten att återspegla, så finns det ingenting där att återspegla. Det är mörkt, det finns inget ljus. Eftersom vi har vänt oss bort, så har liksom Guds avbild i oss blivit sprucken och dunkel och förvrängd. Och nu är det som att hela skapelsen längtar efter att denna avbild ska upprättas. Tänk vad vackert det skulle vara. Det är som att skapelsen liksom ropar, tänk vad vackert att se Guds avbild återställd och upprättad. Det finns ytterligare en aspekt i att människan är skapad i Guds avbild. Vi har fått kapaciteten att återspegla hans kärlek och hans glädje. Men vi är också skapade att leva i evighet. Från början skulle inte människan åldras och dö. Vi skapades för att födas och leva. Men även om döden kom in i världen genom att människan vände sig bort, så säger Bibeln att döden inte är slutet. Om miljarder år, när de mäktiga bergskedjorna har malts ner till damm och solen har liksom blivit en liten röd dvärg som flämtar, så kommer den som sitter bredvid dig i bänken att fortfarande finnas kvar. Människan är skapad för evigheten. Jag citerar Lewis igen här i hans predikan Weight of Glory. Det är kanske möjligt för var och en av oss att tänka för högt om sin egen potentiella härlighet efter detta. Men det är knappast möjligt för oss att tänka för mycket eller för djupt om vår nästas härlighet. Det är en allvarlig sak att leva i ett samhälle och påminnas om att den tråkigaste och minst intressanta person du talar med en dag kommer att vara en varelse som, om du såg den nu, du skulle vara starkt frestad att tillbe. Eller en skräck och fördärv som man möter i en mardröm. Hela dagarna hjälper vi varandra i någon mån mot den ena eller den andra av dessa destinationer. I ljuset av dessa överväldigande möjligheter är det med tillbörlig förundran och försiktighet som vi sköter våra handhavanden med varandra. Alla vänskaper, alla kärlekar, all lek, all politik. Det finns inga vanliga människor. Du har aldrig talat med någon vanlig dödlig. Nationer, kulturer, civilisationer, dessa är dödliga och deras liv är som en myggas liv i jämförelse med vårt. Men det är odödliga vi skämtar med, vi arbetar med, vi gifter oss med, snäser åt och exploaterar. Odödliga styggelser eller evig strålglans. Din nästa är det heligaste föremål som någonsin framställts för dina sinnen, säger C.S. Lewis. Och det kanske känns svårt att ta in, men Bibeln säger att varje människa är skapad i Guds avbild, har en förmåga att återspegla obeskrivlig skönhet eller fasansfullt mörker, och vi är skapade att leva i all evighet. Fundera på vilka som sitter runt omkring dig. Du kommer att lära känna den personen väl. Det här förändrar vårt sätt hur vi ser på varandra, gissar jag i alla fall. Du har att göra med eviga varelser. Du har fått detta liv för att ta ut en riktning för evigheten. Så är det. Men det betyder inte att vi ständigt måste vara högtidliga liksom. Det måste finnas lek och skratt, men det måste finnas den bästa formen av lek och skratt, nämligen med en underton av allvar. Som kristna är vi kallade att ta varandra på allvar. Och inte bara varandra, utan alla människor. För vi har aldrig talat med någon vanlig dödlig. Alla är skapade till Guds avbild. Alla har fått evigheten ingjuten i sitt väsen. Det var den första punkten. Och jag hoppas att jag nu har slagit an en ton av allvar. Jag har försökt att göra det i alla fall. När vi nu tittar på vad det sjätte budet har att säga till oss. Punkt 2. Vad budet förbjuder och föreskriver. Och jag har logiskt kan man tycka delat upp den i 2 underpunkter. Nämligen vad budet förbjuder och vad budet föreskriver. Strålande logik. När vi nu tittar på först vad budet förbjuder, så är det bra att börja med det hebreiska ordet. I Svenska folkbibeln, det som vi hörde läsas, är ordet översatt till mörda. Medan det i Bibel 2000 är översatt till dräpa. Och det är en viss skillnad mellan de här två, och det är en mycket laddad fråga. På engelska så står kampen mellan två ord, nämligen murder, som det är i många nyare översättningar, ESV, NIV och andra. Och kill, som det står i till exempel King James version. Och frågan är laddad därför att skillnaden mellan dessa ord handlar om huruvida det är förbjudet att döda överhuvudtaget, eller om det är förbjudet att döda, eller om det liksom är tillåtet att döda för staten till exempel, eller att man kan gå i krig eller någonting sånt där. Ser du skillnaden? Det är mord eller det är att döda. Det är liksom specifikt rättsvidrigt eller det är mer generellt. Där står kampen. Och ganska många utläggningar av det här budet, i alla fall många som jag har läst, är snabba att påpeka att ordet betyder mörda. Och då lämnar man alltså utrymme för ett sorts rättfärdigt dödande. Men gör man ett närmare studium av det här ordet så ser man att det inte är så lätt att dra sådana slutsatser. Det här ordet är helt unikt för hebreiskan. Det finns inte någon liknande ord i andra språk runt omkring. Det är ett ganska ovanligt ord. Det finns andra ord på hebreiska som är mycket vanligare för att döda. Det används oftast om mord, om det rättsvidriga mordet. Men faktum är att i enstaka tillfällen så används det också om att döda någon oavsiktligt. Och det används till och med i en avrättning, alltså i en sorts legitim avrättning av en dömd mördare. Om du förstår vad jag menar när jag säger så. Det innebär att om man vill översätta ordet med mörda så måste man föra ett ganska långt och ett delvis tunt resonemang om de texter där ordet används. Och det inte handlar om mord utan det handlar om en mer generell bemärkelse. Det går att göra det och vissa gör det, men jag skulle ändå vilja dra slutsatsen att rent semantiskt så handlar ordet om att döda i en mer generell bemärkelse. Och eftersom det är ett ovanligt ord som ändå drar åt mordhållet, det används ju så allra mest, så tycker jag att det är en utmärkt översättning att använda det svenska ordet dräpa. Det betyder inte att man måste tänka att ett land aldrig får gå i krig eller att det är olagligt att straffa mördare med döden för en stat. Men för att komma till en sån slutsats så måste man lyfta in andra argument än det rent semantiska. Det är det som är min poäng. Nu tittar vi på själva ordet här. Men vad förbjuder då detta sjätte bud? Det handlar ju definitivt om mord. Här kan vi röra oss. Och det är också där som kyrkans uttolkare har rört sig också. Det handlar definitivt om mord, men det handlar också om mycket mer. När Jesus kommenterar det här budet i sin bergspredikan så vidgar han ju budet till att omfatta till och med vrede mot någon annan. Eller att till och med kalla honom eller henne för en idiot. Den som kallar sin broder, sin nästa för en idiot undgår inte helvetets eld, säger Jesus. Den brittiske predikanten och författaren Thomas Watson, 1600-talet är vi på nu. Han har skrivit en underbar kommentar till de 10 budorden. Och i genomgången av det här sjätte budet så systematiserar han Bibelns texter i hur man kan bryta mot detta bud. Och han framställer 12 sätt. Och jag skulle vilja nämna 5 av de här sätten. Håll i dig. För det första kan man bryta budet genom att handgripligen döda någon med våld. Det visste vi. Det förstod vi. För det andra kan man döda någon i sitt sinne. 1 Johannes 3:15 säger att den som hatar sin broder är en mördare. För det tredje kan man döda någon med sin tunga. Det kan handla om falska anklagelser eller att på olika sätt framställa den andra på ett negativt och ett osant sätt. Förtal. Naturligtvis gäller det här också att du kan mörda någon med din penna eller med ditt tangentbord. Kanske i kommentarsfältet på en blogg under anonymitetens dunkel. Eller viskande runt fikabordet när din kollega inte är i närheten. För det fjärde kan man döda någon genom att inte ge den hjälp som står i din makt att ge. När du till exempel vägrar att ge tiggaren pengar, om du har pengar. Eller när du vägrar att ge den hemlöse tak över huvudet, om du har tak över huvudet. Och för det femte kan du döda någon genom att inte ge vad som är nödvändigt för att uppehålla eller stärka livet hos någon. Det liknar ju det fjärde. Och vi ska återkomma till det här. Thomas Watson är nämligen långt ifrån ensam att tolka budet på det här sättet. Allt är grundat i bibeltexterna. Och vilken ordentlig genomgång som helst av det här budet så tas de här aspekterna upp. I Heidelbergkatechesens 106 fråga, Heidelbergkatechesen skrevs 1563 alltså, eller den publicerades då, 100 år före Thomas Watson skrev sin kommentar. Den 106 frågan lyder: talar inte detta bud endast om att mörda? Och svaret är: Gud vill genom förbudet mot mord lära oss att han hatar roten till mord, såsom avund, hat, vrede, hämndgirighet och allt sådant är lönnmord inför honom. Här säger man ungefär samma sak men på mycket färre ord. Budet handlar inte bara om mord, fysiskt mord, utan också om roten till mord. Avund, hat, vrede, hämndgirighet. Och så säger man att allt sånt är lönnmord. Det är liksom mord i det fördolda. Och det här är oerhört klarsynt. Skvaller och förtal är också accepterat, också i kristna sammanhang. Skvaller och förtal. Vissa antyder till och med att det är ett grundläggande behov som man har som människa. Jag bara måste få ur mig lite. Men Bibeln kallar det för mord. Mord. Det är ett övergrepp på människan som Guds avbild. Och ytterst sett är det ett övergrepp på Gud själv. Han säger att han ska avkräva räkenskap för ett sånt beteende. I det här sammanhanget är Matteus 25, 34-46 en mycket relevant text. Jag ska inte läsa hela, men den citeras av både Luther och Calvin och Thomas Watson och andra. Den beskriver när Jesus kommer tillbaka och han ställer världen till doms. Och till vissa ska han säga: gå bort från mig. Gå bort från mig. Ty jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot mig. Jag var naken och ni klädde mig inte. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Gå bort från mig. Och till andra ska han säga: kom och ta i besittning det rike som stått färdigt för er sedan tidens begynnelse. Till jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Allt vad ni gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig. Det är alltså Gud själv som säger att om ni inte tar hand om dessa minsta så är det ett övergrepp på honom själv. Om det står i din makt, och det är mycket som står i din makt, min vän. Om det står i din makt som att ge något som kan uppehålla eller stärka deras liv och du inte ger det, om du håller det tillbaka, så är det ett brott mot det sjätte budet och ett övergrepp på Guds avbild och ytterst sett på Gud själv. Och det här för oss in på den andra punkten, nämligen vad budet föreskriver. Allt det goda du har du fått som en gåva. Och det sjätte budet kallar dig in i en radikal solidaritet och kärlek till nästan. Jag känner hur tungt det här är för oss att höra. Men jag fortsätter. Det här är inget nytt som jag hittar på något sätt. Det är i Bibeln. Luther hade levt som munk, avskild från världen i ett kloster. Och det enda han behövde fundera på i detta kloster var hur han skulle klättra på stegen för att nå till himlen liksom, genom sina andliga övningar. Men när han kom loss ur denna fångenskap så såg han den kristna kallelsen i ett helt nytt ljus. Och han skriver så här i sin stora katekes. Det är inte bara den som handlar ont mot sin nästa som bryter mot detta bud. Det gör även den som skulle kunna göra gott. Förhindra ont. Försvara, skydda eller rädda sin nästa. Men inte gör det. Om du sålunda kan ge någon kläder men ändå låter honom gå naken, har du låtit honom frysa ihjäl. Om du ser någon lida av hunger men inte ger honom mat, låter du honom svälta ihjäl. Även om du inte har skadat någon genom aktiv handling, beror det ändå på dig att din nästa är kvar i sin olycka och går under. Det är som om jag såg någon kämpa för livet ute på djupt vatten eller såg någon ramla i elden. Jag kunde räcka honom handen, dra upp och rädda honom, men gjorde det inte. Skulle jag då framstå som annat än mördare och usling i världens ögon? Därför är det Guds uttryckliga vilja att vi inte ska låta någon människa drabbas av ont, utan visa vår nästa så mycket kärlek och godhet vi kan. Det gäller som sagt alldeles särskilt de som är våra fiender. Att handla gott mot sina vänner är bara en obetydlig hednisk dygd, som Kristus säger i Matteus 5:47. Och han fortsätter. Och sen ger han sig på munkarna. Och han säger att de lever ett bekvämt, avskilt, avskärmat liv från världen utan att behöva ta budorden på allvar. De har ett falskt, hycklande sken av helighet, säger Luther. Där de liksom lever sina makliga liv utan att behöva befatta sig med världens bördor och påfrestningar. Han är skoningslös mot dessa munkar. Och när jag läser Luthers ord mot munkarna så är jag rädd, mycket rädd faktiskt, att hans kritik mot munkarna också träffar oss som kallar oss kristna idag. I alldeles för många avseenden så har vi lämnat världens lidanden bakom oss. Vi sitter i trygga hem och vackra kyrkor och vi sitter här för att ägna oss åt vår egen helighet. Men Gud kallar oss att vara ett annorlunda folk. Ett heligt folk. Han kallar oss att förhärliga honom genom att i barmhärtighet vända oss mot den värld som blöder. Den helighet som Gud kallar oss in handlar inte om egna individualistiska övningar, utan han kallar oss in i ett liv i relation till andra. Nästa fråga i Heidelbergkatekesens, den 107:e frågan, lyder: är det därmed nog att vi inte mördar vår nästa så som omtalat? Svar: nej, eftersom Gud vill i det att han fördömer avund, hat och vrede, att vi älskar vår nästa så som oss själva. Visa denne tålamod, frid, saktmod, barmhärtighet och vänlighet och långt och så långt möjligt förhindrar dennes skador samt även gör gott mot våra fiender. Du kanske undrar, varför citerar jag de här katekeserna egentligen? De är inte helig text, och det har du helt rätt i. De är inte helig text, men de är packade med bibelord. I den text som jag läste nu så tror jag att det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14 bibelord som hänvisningar. Så att det är liksom inte något som någon har suttit och hittat på, utan det är kondenserat av Bibelns undervisning. Därför är det så viktigt och så gott att citera de här katekeserna. De är så genomarbetade. Och lägg nu märke till att det sjätte budet föreskriver, alltså allt det goda som det sjätte budet föreskriver också gäller våra fiender. Tänk om vi kunde göra så här mot varandra. Men dessutom gäller det våra fiender. De som förföljer oss. De som uppriktigt och hjärtligt och genuint vill oss illa. De som vill skada oss. De som förtalar oss. De som smutskastar oss. De ska vi visa allt detta goda. Det här innebär att vi behöver ändra bilden av vår egen fromhet, tror jag. Om du är som jag så behöver du göra det. I Jesaja 58 så klandrar Gud Israel för att de åsidosätter och nedvärderar sitt sociala ansvar gentemot den hungrige och den fattige och den hemlöse och den nakna. Men det religiösa livet i Israel blomstrar. De fastar och de späker sig själva för att liksom förtjäna Guds välvilja och välsignelse på något sätt. Våra fromma böner och våra vackra sånger ekar tomt när vi inte bryr oss om samhällets minsta. Det ekar så otroligt ihåligt när vi inte bryr oss om de fattiga. Det är de främlingarna, de utstötta, de hemlösa. Gud säger, nej, detta är den fasta, liksom, den helighet jag vill se. Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok. Ja, dela ditt bröd åt den hungrige och skaffa de fattiga och hemlösa en boning. Kläd den nakne var än du ser honom och dra dig inte undan från de som är ditt eget kött och blod. Då ska ditt ljus bryta fram som morgonrådnaden och ditt helande visa sig med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet följa i dina spår. Då ska Herren svara när du åkallar honom. När du ropar ska han säga, se, här är jag. Om du gör dig av med varje slags ok, om du slutar att peka finger och tala onda ord, om du delar med dig åt en hungrige av det du har och mättar den som lider nöd, då ska ditt ljus gå upp i mörkret och din natt bli lik middagens ljus. Det är ett oerhört löfte. Ett oerhört löfte. Ett svindlande löfte. Men vägen dit är en fromhet som inrymmer barmhärtighet mot den svage. Det är bra att vi ber. Det är bra att vi går på gudstjänst. Det är bra att vi läser Bibeln. Att vi laddar hem och att vi lyssnar på predikningar. Att vi bjuder hem våra vänner och att vi pratar om tron tillsammans. Det är underbart. Det är jättebra. Men det är bara en del av det kristna livet. Om barmhärtigheten till den svage saknas så blir vårt vittnesbörd halvt. Det blir blekt och det blir livlöst. Gud har skapat alla människor till sin avbild. Alla människor har ett okränkbart värde. Det innebär att var helst det finns ett sår så rusar vi dit som kristna med salva. Det innebär att vi kanaliserar våra resurser på ett sådant sätt att det lindrar och det styrker människors liv. Vi behöver hela evangeliet. Å ena sidan behöver vi veta vad vi tror på. Vi behöver en solid teologi och vi behöver en hög bekännelse. Vi behöver erkänna vår synd och vi behöver sätta vårt enda hopp till Kristus och ta emot en frälsning som bara han kan ge. Ta emot det nya livet som bara han kan ge. Men detta nya liv tar sig praktiska uttryck. Alltid. I synnerhet i form av barmhärtighet mot en svage. Om dessa praktiska uttryck saknas, är det inte det nya livet vi har fått ta emot. Det sjätte budet målar upp ett oerhört ideal. Tänk att få tillhöra ett folk som håller det sjätte budet. Världen skulle stå med förundran. Vilket märkligt folk. Vilket annorlunda folk. Att få se hur Guds avbild återspeglas genom dem. Oj, oj, oj. Världen skulle stå med förundran. Hur får vi kraft att göra det här? Det är naturligtvis ingenting vi kan skapa i oss själva. Vi är ju brustna människor, syndare som har vänt oss bort. Vi kan inte producera den här typen av kärlek i oss själva. Det börjar hos Kristus. Allt börjar hos Kristus, för han är livets källa. Han är den osynliga Gudens avbild. När du kommer till honom blir du lik honom. Och Guds avbild i dig förnyas. Det är som att Gud liksom drar dig ut ur mörkret och vänder din spegel mot honom själv. När du står inför honom så börjar du att återspegla honom. Och här, vänner, här finns kraften och ingen annanstans. Se på den rikedom han ger dig. All din synd, alla dina mord, alla dina handgripliga mord och dina dolda mord. Hela det straff du har förtjänat genom dina mord, allt detta har han tagit på sig. Det är en underbar trygghet. Du vet ju när du har kommit till honom att det är av nåd. Du är inte bättre än någon annan. Du kan vila i att du inte är bättre än någon annan. Du är en lika usel mördare som vem som helst. Du har ingen anledning att se ner på någon annan. Eller betrakta dig själv som högre. Eller liksom att du har kommit längre. Och samtidigt är du fri. Trots att du inte är bättre än någon annan. Du är fri. Du har fått ta emot det eviga livet som gåva. På korset så tog han din synd. Och ger sitt liv i utbyte. Första Mosebok 9, den text vi har hört, säger att Gud ska utkräva blod i ersättning för det blod som du har spilt. Och det har han gjort. Jesus Kristus gav sitt eget blod i ditt ställe. När han blöder är det du som blöder. Han betalade liv med liv. Han är livets källa. Han är livets bröd. Han är livets ord. Han har det eviga vattnet som ger evigt liv. Den som dricker av det vattnet ska aldrig mer törsta. Han helade sjuka gång på gång. Tro inte att det var en tillfällighet. Han uppväckte döda. Tro inte att det var en tillfällighet. För han är livets herre. Avslutningsvis, ge dig själv till honom. Det är min vädjan till dig. Ge dig själv till honom och låt dig förvandlas till hans avbild. Låt dig smittas av hans passion för främlingen, för den fattige, för den svage och för den hemlösa. Och gå ut och förkunna hans livgivande glädjebud i ord och i handling. Amen. Herre, vi vänder oss till dig och vi erkänner ur botten av vårt hjärta att vi har ingenting att berömma oss av. Det finns inte en chans att vi kan hålla det sjätte budet så som du uppfordrar. Det finns inte en chans att vi kan hedra din avbild i varje människa så som varje avbild förtjänar. Vi har fallit till korta. Vi har förlorat din härlighet. Herre, förlåt oss våra synder. Men jag ber också att du tar oss in i din närhet. Jag ber för var och en här inne. Kom och förhärliga dig själv. Kom och förvandla våra liv. Kom och berör den här församlingen på ett sätt så att vi håller fred med varandra. Att vi bekänner våra synder för varandra. Att vi konfronterar varandra. Att vi förlåter varandra och att vi söker försoning med varandra. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske här på jorden som den sker i himlen. Och jag ber att varhelst detta folk, denna församling rör sig, så ska ditt namn förhärligas i ord och i handling. Herre, sänd oss ut i din mission. Inte för att vi själva lyckas prestera den, utan för att du är god och underbar och ger oss den kraft vi behöver, stund för stund. Amen.